Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Han lyssnade och kramade mig och jag grät och grät och grät och verkligen hulkade. Mm. Och när jag gjorde det så kände jag som att allting släppte och plötsligt så gick vattnet medan jag var i hans armar. Och det var liksom som att det kom vätska från alla håll.
Hej kära vänner och välkommen till ny vecka och nytt avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Det är sommar, det är sol och det är på många ställen personalkris på BB som vanligt. Så lyssna gärna på barnmorskornas egna vädjan i förra veckans plogg. Varken barnmorskor eller jag vill göra er gravida oroliga så här på sommaren, men det är en galen prioritering inom vården och i samhället i stort som vi måste protestera mot. Så sprid gärna ordet och låt oss kämpa tillsammans för en förändring och en förbättring av förlossnings- och mödravården. Men nu är vi till veckans gäst och det är återigen en gäst som ni lyssnare önskat få höra här i podden. Och det känns extra roligt tycker jag att få era önskningar att slå in helt enkelt. Maria Borda-Jacklin är antropolog och gjort sig känd under namnet Vilda Barn på Instagram. Där hon folkbildar och berättar om föräldraskap från olika perspektiv jorden över. Det är ett otroligt spännande konto som jag tycker att alla borde spana in. I det här avsnittet kommer vi prata om drömmen om en lugn hemmaförlossning, om prestige och om ett förlösande kejsarsnitt. Här kommer Maria Borda-Jacklin.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Hur tänkte du på det här med att liksom bli förälder innan du själv blev gravid?
Jag har aldrig varit så här fruktansvärt barnkär faktiskt. Så jag var inte så jätteintresserad av det. Jag hade aldrig riktigt tänkt på det. Och jag var ganska gammal när jag fick barn egentligen. Jag var 33 år gammal. Eller det är inte gammalt, men det är inte jätteungt heller. Utan det var mer en känsla som kom sen när jag träffade en person som det kändes rätt med. Att ja, nu känns det rätt, nu vill jag ha barn.
Hur var det att bli gravid då? Var det någonting som kom lätt eller fick ni kämpa lite?
Nej, jag blev faktiskt gravid vid första försöket. Det var i början av 2009 och jag och min man hade bott i Vietnam ett halvår för att jag hade studerat där. Mm. Och sen kom vi hem till Nordnorge där vi bodde och så bestämde vi att vi ska bli gravida och det blev vi.
Hur kändes det då?
Det var fantastiskt. Det var helt magiskt faktiskt. Jag grät så mycket av lycka när jag fick veta det. Ja, det var underbart.
Mm. Hur mådde du då?
Ja, alltså jag mådde jättebra. Jag var jättelycklig. Den första tiden var jag illamående, men rent mentalt mådde jag fantastiskt bra. Och jag kände mig väldigt redo att ha barn då. Och min man, han hade ganska mycket alternativa idéer och han började ganska tidigt prata om hemmaförlossningar. Något som jag egentligen aldrig riktigt hade tänkt på. Och han hade många väninnor som var barnmorskor, äldre kvinnor. Och presenterade mig för dem och vi besökte dem. Och de berättade om hemmaförlossningar för de jobbade med det.
Okay.
Och jag tyckte att det lät jätteintressant och blev väldigt fascinerad av det. Och började läsa mycket om det. Och en av de här kvinnorna var en kvinna som heter Toril som var lärare på barnmorskeutbildningen. Och hon hade jobbat med hemmaförlossningar i väldigt, väldigt många år. Mm. För i Nordnorge så är avstånden väldigt stora. Och när det är vinter så är det ofta väldigt svårt att ta sig fram. Och det är svårt att ta sig till sjukhuset i Hammerfest eller i Alta som är liksom många timmar bort från det, från kanske platsen där man bor på. Och så att det är ganska ofta som folk föder hemma. Och då kunde hon då lätt ta sig dit och hjälpa dem. Så att hon hade väldigt mycket erfarenhet av hemmaförlossningar. Och det kändes helt rätt. Det kändes väldigt tryggt. Så att det bestämde jag mig tidigt för. Mm. Och det är ganska accepterat i Norge. Det skulle inte bli så dyrt. Jag tror det kostade 1500 kronor. Och då skulle jag få två barnmorskor med mig. Så att det kändes fint också. För att hon blev ju en god vän till mig också. Och efter när jag var i slutet av graviditeten så flyttade vi in i hennes hus. Hon hade ett stort hus och så flyttade vi in på första våningen.
Okay.
Så de här undersökningarna kunde vi göra hemma. Så jag låg i min soffa och hon kunde komma hem till mig.
Men gud, det blev som en liksom, liten privat mottagning nästan.
Ja, det var jättefint, jättelugnt. Men såklart var ju familjen orolig och det kände jag av. Jag kände nog av deras stress väldigt mycket.
För var fanns din familj?
Min familj bodde i Malmö.
De bor i Malmö, så det är en ganska bra bit också.
Precis.
Att åka till dig.
Ja, väldigt långt. Men jag hade bott i Nordnorge i 9 år och jag hade tänkt stanna där liksom. Så att. Men också Toril, hon var fantastisk. Hon hade rest väldigt mycket jorden runt och varit med vid förlossningar i, jag tror det var i Nepal och det var i Afrika och det var ja, så att hon hade ett helt rum fullt med böcker om att föda, om föräldraskap, om allt möjligt och dokumentärer. Så att under hela graviditeten så fick jag låna massa böcker och sitta och titta på filmer och det var fantastiskt. Och det var så mycket flummiga, konstiga böcker då utöver liksom all den här vetenskapliga litteraturen, så var det, det var en massa böcker om ecstatic births och orgasmic births och unassisted births och det var födslar där delfiner hade agerat som dolor och det var liksom massa jätteflummiga saker. Det var liksom små texter som barnmorskor hade skrivit så här på 70-talet på skrivmaskin och så här bara själva liksom tryckt upp och gett ut. Och det var fantastiska tankar som jag liksom aldrig förut hade tänkt.
Nej.
Men väldigt inspirerande. Man tog till sig det som kändes rätt och mycket annat.
Var det någonting särskilt du kan minnas som du tog till dig?
Ja, men det var ju, alltså, det som jag tog till mig då, det var ju liksom det som kändes viktigt för födseln, och det var ju det att kroppen vet vad den ska göra. Mm. Något som jag sen kanske fick tänka omkring. men det kändes väldigt empowering då. Att det här är någonting som vi alltid har gjort. Alla människor, människor har liksom alltid fött barn och kroppen vet vad den ska göra. Och att man mår bäst av att vara ostörd under en förlossning. Ja. Mm. Så jag känner mig bara väldigt lycklig och trygg i mitt beslut.
Och hur länge bodde ni där hos Torhild?
Vi bodde hos henne de sista 4 månaderna, tror jag.
Ja, oh, wow. Det är en ganska lång period ändå.
Ja, och sen efter att jag födde också. Alltså, det var ett stort hus och vi hade ju en egen lägenhet där nere.
Ah, ja, just det. Jag förstår. Men när det började närma sig sen då, hur gick tankarna? Var det liksom, eftersom du hade då din barnmorska så nära, jag gissar att det var väldigt mycket som kretsade kring den här kommande förlossningen.
Ja, det var ju det. Det var väldigt mycket som kretsade kring den och jag hade så mycket funderingar då och jag fick ju så mycket, inte kritik, men det var ju liksom att familjen var orolig, så att jag startade min blogg då.
Du startade i samband med det.
Jag startade min blogg i samband med det för att kunna formulera mina tankar. Jag känner alltid att jag uttrycker mig bäst i skrift. Kunna göra lite research och så. Men på den tiden så var inte liksom, på den tiden, nu låter det som att det var på 1800-talet, men det var liksom inte heller så att det fanns så fruktansvärt mycket information på internet. Det fanns inte poddar. Det var 2009 då. Det fanns inte poddar. Eller man lyssnade kanske inte på det i alla fall. Det fanns väldigt lite. Så att det var mest böcker. Och då kände jag att jag ville få ut det här. Jag ville att folk skulle läsa alla de här spännande böckerna som jag läste. Så jag började skriva om det då. Och sen blev jag väldigt, väldigt tung. Jag är ganska liten. Jag är 1,58 lång. Och min mage blev helt enormt stor. Och jag var väldigt trött. Jag kände att jag bara... det var ganska varmt då i september. Var det. Det brukar ju vara kallt, men det blev liksom, det var en varm sommar där. Så att jag var helt svullen och jättevarm och jättestor och orkade inte göra så mycket. Men jag var lycklig och såg väldigt mycket fram emot att träffa mitt barn.
Men förutom att läsa alla de här spännande böckerna om delfinfödslar, så hur liksom förberedde du dig på några andra vis också inför hemmaförlossningen? Var det några särskilda förberedelser?
Nej, inte så jättemycket faktiskt. Vi hade liksom en idé om att, ja, men att vi skulle ha en hemmafödsel, så att jag köpte en pool, en sån här födelsepool.
Ja.
Sen kan jag inte komma ihåg, men jag antar att vi laddade med handdukar och allt sånt. Men det var liksom inte så jättemycket av så här shoppingförberedelser. Jag tror att vi köpte lite kläder och så, men vi inredde liksom inget barnrum eller så. Utan vi tänkte nog att han skulle sova i en liten korg bredvid oss. Och sen så bad vi folk om att köpa lite begagnade kläder faktiskt. Lite. Så det var inte så jättemycket. Det var mest den mentala förberedelsen som blev väldigt viktig för mig.
Gjorde du några så här andningsövningar och sånt? Eller få komma in i det? modet?
Det gjorde jag inte så mycket, förutom att jag gick på yoga. Jag gick på gravidyoga.
Mm.
Mm. Så där var det väl de andningsövningarna som vi fick lära oss där. Men annars så var det inte så mycket. Men det hade jag säkert behövt. Och jag tror att om jag hade blivit gravid nu, vilket jag inte kommer att bli igen, så hade jag definitivt gjort andningsövningar.
Ska vi ta oss till dagen D då?
Det kan vi
när
göra.
När allting började.
Mm, det kan vi göra.
Vad var du när du började känna dina första verkar?
Jag hade gått 2 veckor över tiden. Så att jag började bli väldigt desperat, därför att det kändes så tungt och så jobbigt. Så att jag gick faktiskt till en akupunktör.
Mm.
Som jag hade hört var bra på att sätta igång födslar. Och jag kommer ihåg att när hon satte i den sista nålen, som var någonstans vid vaderna tror jag, så sa hon: är du redo nu? För det kommer starta. Okay. Och då, jag tänkte, det kan inte vara möjligt.
Nej.
Så gjorde hon det och jag kände ingenting då. Men sen så gick jag och satte mig i bilen och då kände jag att oj, det känns annorlunda. Det är någonting som startar.
Gud,
här.
Coolt.
Det var jättekonstigt. Och så gick jag hem och vilade och sen några timmar senare så började jag känna lite mer liksom. Och på natten så startade det på riktigt. Och då ringde jag och meddelade min barnmorska. Hon bodde ju på andra våningen, men jag ville inte gå upp och störa
smidigt.
Henne. Och så sa hon att okej, du kan försöka sova en stund. Och så meddelade du mig när du känner det liksom mer. Så jag sov och sen på morgonen så kom hon till mig. Och då hade jag då kände jag ingen progression alls egentligen, utan alltså jag kände att det var värkar, men de var inte särskilt starka. Vattnet hade inte gått och jag kände bara att allting stod stilla. Så dagen gick och jag försökte äta lite och bara ta det lugnt och så, men när det hade gått ungefär så här 15 timmar så kände jag fortfarande att det hände ju ingenting. Det är bara verkningslösa verkar liksom.
Mm.
Så att jag började fundera, vad kan det vara som håller mig tillbaka egentligen? Och då kom jag ihåg en dokumentär som jag hade sett om just det här. När det inte är någon progression. Att det kan vara någonting mentalt, en mental blockering liksom.
Mm.
Och då började jag tänka så här, vad är det som håller mig tillbaka egentligen? Och jag kände att jag var rädd för att släppa ifrån mig mitt barn. Och jag förstod inte varför. Jag kände att jag behövde ta reda på varför och gå in i mig själv. Och när jag liksom verkligen gick in i mig själv så kom jag på att några år tidigare i en annan relation så hade jag gjort en abort. Mm. Och jag hade inte velat göra den här aborten. Jag led väldigt mycket. Det var ett väldigt hemskt beslut för mig att ta. Mm. Och jag hade inte heller kunnat sörja det på grund av hur omständigheterna i mitt liv var då. Mitt liv var kaos. Mm. Jag kände att jag inte hade rätt att sörja nästan.
Mm.
Så att jag svalde sorgen och försökte bara glömma det. Så gick jag in i en ny relation och så blev jag gravid då igen. Och nu när jag liksom var gravid så hade jag liksom hela tiden... Jag var väldigt lycklig, men jag hade hela tiden svårt att förstå att det här nya barnet inte var samma barn som jag hade aborterat. När jag såg barnet in i mig så tänkte jag liksom på något sätt att det såg ut som det barnet skulle ha sett ut.
Mm.
Så att jag insåg då att jag var tvungen att ta farväl av barnet och släppa det. Och liksom verkligen tillåta mig själv att sörja det. Och när jag berättade det här för min man då, om aborten, så han lyssnade och kramade mig och jag grät och verkligen hulkade. Mm. Och när jag gjorde det så kände jag som att allting släppte och plötsligt så gick vattnet medan jag var i hans armar. Mm. Och det var liksom som att det kom vätska från alla håll. Och jag kände att jag äntligen kunde ta farväl av det barnet. Och att när jag hade liksom tagit farväl av det barnet och tillåtit mig själv att sörja det, så kände jag att nu är jag redo att ta emot mitt nya barn. Och det är ett annat barn och jag ska älska det, och du får komma nu. Mm. Och det var en fin känsla, och verkarna intensifierades otroligt mycket just då.
Wow.
Och plötsligt så gick det. Gick det lite fortare. Men även om det avancerade lite, så kände jag fortfarande att det liksom det var någonting som inte kändes helt rätt, och jag visste inte vad det var. Och natten gick, och sen gick faktiskt ännu ett dygn. Jag försökte med olika ställningar, och jag la mig i poolen och jag blev masserad och jag försökte dansa, och jag kände att verkarna inte ledde någon vart.
Mm.
Det gjorde bara otroligt ont, och det gjorde liksom ont i ryggen. Det kändes inte som att det gick neråt. Det gjorde så fruktansvärt ont i ryggen, och du vet, man hör alltid liksom att folk som säger att jo, men verkarna gör ont, men att man känner att varje verk leder någon vart, och därför så känns det meningsfullt. Och så kändes det inte för mig. Och när man ska föda hemma, så brukar ju de flesta barnmorskor inte vilja undersöka en så mycket. De vill liksom inte in där och störa på något sätt. Men jag bad min barnmorska: snälla, kan du undersöka om jag har öppnat mig?
Mm.
Och vid ett tillfälle så hade jag öppnat mig 4 centimeter, och då hade det gått. Då hade det ju gått alltså nästan 2 dygn.
Mm, wow.
Och
det är lång tid.
Ja, det är lång tid, ja.
Mm.
Sen några timmar senare så kände hon, och då sa hon att nu känns det som att det har stängt sig. Som att du bara öppnat 2 centimeter.
Mm.
Och då sa hon att kanten kändes nästan som hårt läder.
Okej.
Och då kände vi att okej, det här går ju ingen vart. Då hade det gått 48 timmar. Och då sa jag att jag vill verkligen till sjukhuset. Så vi åkte dit.
Mm. Hur kändes det liksom? Alltså, med tanke på att du hade sett fram emot det här och verkligen... känns som att ni hade så himla bra förutsättningar för en fin hemmaförlossning och sådär. Hur kändes det då? Att liksom
det kändes konstigt nog bara rätt. Det kändes bara skönt.
Ja, skönt.
Det är klart att jag kände att jag hade velat föda hemma, men då kändes det bara som att det enda jag ville är att träffa mitt barn. Och eftersom jag verkligen kände att det var någonting som var fel, så kändes det bara helt rätt att åka till sjukhuset.
Mm. Hur långt hade ni till sjukhuset då?
Det var nog bara 10 minuter.
Vi
bodde mitt i stan. Så.
Yeah, okay.
Yeah.
Det är också tryggt. Ja.
Det var väldigt skönt. Ja, men resan dit var nog bland det värsta. Det var så hemskt att sitta ner med den här jättestora magen och värkarna. Och jag kände att jag klarade nästan inte av att ha bälte på mig.
Mm.
Men det var skönt att komma dit och så. Men när jag väl kom dit så var bemötandet där väldigt bryskt. Sköterskorna var liksom, ja, men de var rent ut sagt elaka. De sa liksom, ja, men det gör ont att föda. Trodde du att du skulle kunna föda hemma? Mm. Och när jag liksom sen grät och sa jag vill ha kejsarsnitt, och då hade det gått 2 dygn liksom, så sa de, ja, det gick ju fort från att vilja föda hemma till att vilja ha kejsarsnitt. Men de såg ju inte liksom att jag hade varit hemma i 2 dygn och haft fruktansvärda smärtor.
Men vilket vidrigt bemötande. Fy.
Det var jättehemskt. Det var jättehemskt. Och jag hoppas verkligen att det har ändrat sig där nu.
Mm.
Men då fick jag värkstimulerande och epidural.
Mm.
Och jag kände lite att det var inte liksom läge att tacka nej, eftersom det hade gått så lång tid och jag kände mig så utmattad. Så att jag tänkte bara att nu lyssnar jag på dem, så tar jag det de säger och så får jag acceptera det.
Mm.
Men så gick 12 timmar och ingenting hände. Trots att verkarna var så fruktansvärt fruktansvärt starka. Att det var liksom, du vet, man kunde ju se mätningen, att det var ju på max. Under väldigt, väldigt långa stunder. Det var väldigt täta värkar och det gjorde väldigt ont. Mm. Och jag kände att jag höll på att dö. Att mitt hjärta höll på att stanna. Så då så bad jag verkligen om kejsarsnitt. Och de sa att nej, du får nog vänta. Och du har ju precis, ganska precis kommit in, sa de. Fast jag sa, fast jag har ju varit hemma i 2 dygn. Och nu har jag varit här i 10 timmar. Och de ville att jag skulle vänta lite till. Och sen så, till slut då, så blev min man så förbannad. Så han sprang iväg och försökte hämta någon överläkare. För att de skulle komma dit då. Och till slut så fick han tag på en. Det tog lång stund, men till slut så fick han tag på en. Och så kom överläkaren dit och så tittade han på den här mätningen. Och så sa han, okej, det blir kejsarsnitt. Och då blev det akut kejsarsnitt. Därför att då höll både mitt barns hjärtslag och mina, de hade gått ner väldigt mycket.
Men herregud.
Ja, så då blev det akut kejsarsnitt. Och han fick inte lov att följa mig in för att allting gick så fort. Så det är någonting som han sörjde väldigt mycket sen. Han var väldigt ledsen över det.
Mm. Hur kändes det då? Liksom, var du så pass med mentalt att du förstod att nu blir det kejsarsnitt?
Absolut. Jag var med och jag var väldigt lycklig. Jag minns att när jag rullades in till operationsrummet så var jag bara så här, jag bara grät av lycka och så här, tack gode Gud att nu får jag träffa mitt barn. Mm. För att jag hade känt att, alltså jag kände verkligen att, vet, man känner verkligen att nu klarar inte mitt hjärta mer. Och jag aldrig...
Åh, obehagligt.
Det är så fruktansvärt obehaglig känsla. Mm. Så jag var bara lycklig. Och det var en fantastisk... Jag gråter när jag tänker på det. Men det var en fantastiskt fin sköterska som stod bredvid mig och liksom klappade mig på huvudet och sa, nu får du träffa ditt barn. Och det var en otroligt stor stund. Och sen när de skulle operera mig så det är en märklig känsla att de skär i en och man känner hur de skär, men det gör inte ont. Och sen så känner man hur de stoppar ner händerna och det, för mig var det en skön känsla. Nu tar de ut här. Det var så otroligt märklig men skön känsla. Det gjorde inte ont, det var bara behagligt liksom. Och så sa de att oj, den här hade aldrig kommit ut den vanliga vägen. För att han var så stor och otroligt bredaxlad. Mm. Och jag hade fått höra att nej, men barnet är säkert inte så stort. Det är säkert bara väldigt mycket vätska. Men han var verkligen så stor. Och så började de slå vad om hans vikt. Och någon sa att han vägde 6 kilo. Och jag bara låg där och jag kunde inte se någonting. Men jag bara, fan, 6 kilo, vad är det för monster liksom som kommer ut ur lilla mig? Men så var det inte. Han vägde 4,5 kilo, vilket också är stort.
Mm. Ja, det är stort, absolut. Men det var inte 6 kilo
i alla
fall.
Det var inte 6 kilo för lilla mig. Och han var riktigt muskulös och bredaxlad. Mm. Och det såg ut som att han hade biceps. Det var så, när jag såg honom så var det verkligen, det här hade verkligen aldrig kunnat komma ut ur mig. Mm. Och så sa de att han hade legat i pannbjudning. Och pannbjudning anses ju vara den svåraste positionen. Det anses väl vara svårare än sätesbjudning och andra. Mm.
Var det de trodde gjorde att det blev så svårt? Liksom, eller?
Precis. Ja. Det var det. För att man brukar ju säga att när det är pannbjudning så är det väldigt ofta så att verkarna inte blir effektiva. Mm. Pannan kan ju inte tryckas ihop där framme. Liksom, så att det blir inte effektiva verkar. Det blir inte så att huvudet kan tryckas ut på ett naturligt sätt.
Men gjorde inte barnmorskorna någon undersökning när du var där?
Jo, när jag var på timmarna. Sjukhuset så gjorde de det. Men de märkte inte någonting.
De märkte inte
då.
Det?
Nej, det gjorde de inte. Och i efterhand så har jag fått har jag läst att ett vanligt tecken på att det är pannbjudning är att man känner händer framme vid Venusberget liksom. Och det kände jag hela tiden. Alltså jag kände att det var så irriterande att han nöp mig inifrån liksom i Venusberget. Det var en otroligt irriterande känsla som jag hade de sista veckorna. Och just den här smärtan som liksom var mot ryggen. Men liksom ganska högt upp mot ryggen. Det kan också vara ett tecken, har jag fått höra sen. Så när han kom ut så hade han som ett stort blåmärke i pannan. För att han hade liksom försökt pressa sig ut där. Och,
just det.
Och han var väldigt medtagen och det var jag också. Och direkt efter när han kom ut så fick jag ju se honom och prata lite med honom. Och han såg så rädd ut. Och sen så tog de honom iväg och gav honom till min man som var utanför. Och jag var ju inte där då för jag blev opererad, men jag fick se video sen att han hade klätt av sig, eller han hade klätt av sig på överkroppen och lagt honom hud mot hud och jag gick att för honom. Så att han fick vara där och några timmar, eller ja, det kanske inte var några timmar, men det kändes som några timmar, men kanske en timme senare så fick jag honom. När jag låg på uppvaknings, eller det är väl inte uppvak kanske, jag vet inte vad det heter, men där man får ligga efter operationen liksom, så kom min man in med honom och så fick jag träffa mitt barn och han såg precis ut som min pappa. Så liksom min man kom och sa så här, ja, nu kommer jag med svigerfar. Med svärfar här. Och det var lite läskigt att se.
Ja, det förstår jag. Så konstig känsla.
Ja. Men det var otroligt. Jag var så här störtkär från första stund. Det var helt fantastiskt. Och sen så försökte jag amma honom, men det gick inte.
Okej.
Så det var en svår första tid sen.
Ja, man är ju sårbar efter en förlossning oavsett. Men om amningen inte funkar så blir det oftast ännu tuffare mentalt för
verkligen,
kvinnan.
Verkligen. Det var otroligt mycket känslor. För det var liksom verkligen den här känslan av misslyckande. Just det att jag hade tänkt att man vet vad kroppen ska göra. Och så visste inte min kropp det.
Just det.
Och det var... Jag tänkte så här... Jag visste ju att det är många som föder genom kejsarsnitt. Men just då så kändes det som att jag var den enda människan i världen som inte visste vad min kropp skulle göra. Och liksom miljön i Nordnorge är ju... Alltså de som frivilligt flyttar dit är ju väldigt tuffa människor. Det är folk som ofta är fjällvandrare eller bergsklättrare eller håller på med extremsport. Och just den kretsen som jag hade hamnat i under graviditeten, det var kvinnor som... Det var i universitetsmiljön och så var det folk som kom från andra länder. Det var från Spanien och det var Japan och det var Kanada och det var tuffa tjejer liksom som sysslade med marinbiologi och sådär. Och alla de skulle föda hemma och de lyckades. Och inte jag, och de la väldigt mycket prestige i det. Så det var liksom så här, jo då, men de ville ju göra kejsarsnitt på mig, men jag ville ju inte, så jag kämpade ju allt vad jag kunde och till slut så lyckades jag. Och då kände jag, okej, så här, jag kämpade inte tillräckligt. Eller det kändes så liksom. Fast jag visste, och bara jag vet liksom hur mycket jag led och hur tungt det var.
Exakt. Men det är svårt att värja sig. Alltså jag tror till och med de liksom tuffaste psykerna har svårt att värja sig mot den känslan.
Precis.
Man är väldigt, väldigt sårbar i den situationen.
Verkligen. Och jag har inget tufft psyke. Så är det bara. Jag är en ganska skör människa. Det måste jag bara erkänna.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Sen så fick jag ju en infektion efter kejsarsnittet. Så jag var inlagd i 2 veckor och min mamma kom från Malmö och var med mig och så. Och jag lyckades inte amma de första 5 dagarna heller. Det kom inte en droppe.
Okay, nej.
Hans mun var väldigt liten och så att liksom, det var jättesvårt. Och det kom inte en droppe och jag kände mig misslyckad där också. Så att jag, nu när jag liksom skriver om föräldraskap och så får jag ju ofta mejl från folk som skriver att amning är en känslig fråga för dem eller så. Och jag känner verkligen med dem, för jag vet hur det var. Och nu i efterhand så vet jag ju att det berodde på att han hade kort tungband.
Ja, vad intressant, för det hör man ju ganska ofta ändå att att flera har upptäckt det nästan lite för sent. Mm. Att man liksom kanske har försökt att amma i så 2 månader och sen är det någon läkare som tittar på det. Att det är många som bara, men gud, varför kunde de inte kolla på det redan från början?
Ja, precis. Och jag nämnde ju det, för att jag tyckte ju att han kunde inte gapa ordentligt. Och jag såg att det var en sträng där nere och så såg jag att hans tunga var hjärtformad. Och det är ju typiska tecken på det. Väldigt synliga tecken på det. Men de sa nej, alla är olika och sådär. Så att det var väldigt sorgligt, för att det har lett till mycket svårigheter sen.
Ja, det är klart.
Men jag ammade faktiskt i flera år.
Okej, intressant.
Ja, det gjorde jag. Men jag hade alltid ont. Men jag kände att amningen var viktig för mig. Och det var först när han var 9 år som det blev bekräftat att han hade tungband. Så det har jag fått kämpa för i så många år. Så blev han opererad då.
Men det är ju också helt vansinnigt.
Ja.
Varför ska det behöva vara så?
Det är det verkligen.
Åh, gud. Men är det någonting just utifrån det här med normer och sånt? Har du stött på någon form av kritik kring det?
Kring amning?
Att du har amnat länge och sådär.
Inte personlig kritik, alltså inte personligen mot mig. Jag har ju läst Ja, men på Instagram eller så, liksom folk som tycker att det är äckligt, men det är ingenting jag bryr mig om. Så här, jag gör min grej och jag gör vad som känns rätt för mig och mitt barn. Och jag tycker att det är precis lika fint att flaskmata som att amma. Man gör det som man känner rätt. Liksom.
Mm. Verkligen. Helt rätt, det skriver jag under på. Mm. Men jag förstår det som så... Var det en liten tuff tid efter förlossningen? Hur har du bearbetat allt det här?
Ja, jag var ju oerhört traumatiserad. Och jag kände också att mitt barn kändes traumatiserad. Han var otroligt spänd i kroppen hela tiden. Han kunde aldrig bara slappna av, inte ens när han sov. Han hade alltid knutna nävar. Och jag kände att han hade ett så otroligt stort behov av mig hela tiden. Och jag vet att alla spädbarn har det. Men han ville verkligen amma dygnet runt. Alltså om jag släppte honom. Om jag liksom, bara för att gå på toaletten så grät han förtvivlat. Så det var en väldigt tung tid. Men när vi kom hem, så det var i november då. Så började mörkertiden i Nordnorge och solen gick ner för året. Och då kommer den inte tillbaka förrän slutet av januari. Så det var mörkertid.
Gud, visste inte jag.
Man ser inte solen på flera månader.
Wow.
Det här är också liksom en tid som är väldigt bra för att verkligen liksom gå i det. Så jag gjorde det och jag... låg i soffan och jag var ju nyopererad så jag kunde inte heller bära. Så jag låg i soffan de första månaderna och bara ammade och lärde känna mitt barn och grät och tyckte att allting var tungt och kände mig misslyckad. Och egentligen har jag nog inte bearbetat det riktigt. Jag tror att det är någonting som jag aldrig riktigt kommer att komma över, hur tungt det var. Jag var lycklig och jag var oerhört kär i mitt barn. Jag hade sånt otroligt stort behov av att vara med honom. Men jag var ledsen. Jag var arg över hur jag hade blivit behandlad på sjukhuset. Jag var arg över väldigt mycket normer som jag tycker är skadliga. Som gör att folk mår dåligt. Jag tyckte att på barnavårdscentralen i Norge, där hälsostationen, så var de så rigida med allting. Att, nej, men du får inte bära barnet. Du måste låta barnet skrika. Och får inte skämma bort honom. Och det enda jag ville var att vara nära mitt barn. Liksom, så att det var sorgligt, men det gjorde också att jag verkligen kände att jag måste ta reda på hur människor gör i andra kulturer. Och det gjorde också att jag började skriva om det som jag skriver om idag. Är det verkligen så? Måste det verkligen vara så som vi säger här i Norge, tänkte jag.
Intressant ändå att det är någonting liksom, och det är ju så ganska vanligt att man tar olika skepnader, men att man går igenom något så stort som en förlossning är och trauma, och att man sen gör någonting som påverkar en sen resten av livet och påverkar väldigt många andra, för det du skriver är ju väldigt, vi har ju väldigt många följare som liksom tar till sig allt du skriver på olika sätt. Så det är ju en väldigt spännande livscykel på det viset.
Ja, absolut. Och en sak som jag kände var väldigt helande, det var några år efter att jag föddes, så flyttade vi utomlands. Då flyttade vi till mitt hemland Bolivia. Och innan jag reste så jag slängde allt, jag packade allt och liksom kände att nu behöver jag avsluta också det här med födseln på ett bra sätt. Och då skrev jag ett brev till sjukhuset och jag skrev allt som jag kände hade gjorts fel. Och jag fick ett svar från dem som jag faktiskt inte öppnade och läste, för jag kände att jag vill ha mitt avsked. Nu har jag skrivit vad jag tycker. Jag vill inte höra någon ursäkt, jag vill inte höra någon förklaring. Det är liksom, jag behöver inte det på något sätt. Jag hade gjort mitt, kände jag. Och det var väldigt, väldigt skönt att göra det.
Det förstår jag. Det är ett bra tips.
Det tycker jag, för att jag tycker att de behöver feedback.
Verkligen. Och också som du säger, för sig själv, att man liksom dels, alltså att överhuvudtaget skriva ner saker är ju väldigt renande för en själv, att få ner sina tankar på pränt och sådär. Och också känslan för sig själv att man har sagt ifrån liksom.
Precis.
Det är stärkande.
Verkligen.
Ja, wow. Vad häftigt. Men och i denna upplevelse som du varit med om så har du också intresserat sig. Det är väldigt mycket för det här med att förlossning, att man måste ha både kropp och själ med i graviditet och förlossning. Kan du inte berätta lite kring dina tankar kring det?
Ja, alltså jag tycker att det är lite svårt att prata om det här utan att folk känner sig skammade om de väljer en förlossning som är med väldigt många interventioner. Så jag vill först börja med att säga att jag är absolut inte emot någon typ av interventioner. Jag menar, jag är otroligt tacksam att kejsarsnitt finns till exempel. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att komma ihåg att födseln påverkas av hormoner. Och hormoner påverkas av hur vi mår, alltså vilken miljö vi är i. Om vi känner oss älskade, om vi känner oss trygga. Födseln är väldigt mycket inte bara en fysiologisk process utan också en psykologisk och för många andlig. Så Det är viktigt med trygghet och jag tycker att det är väldigt viktigt att man ger den födande alla förutsättningar för att hen ska kunna föda på det sätt som känns rätt för henne.
Fint. Jag tänker nu också så här, för alla som lyssnar, har du något tips på hur man kan nå till detta? Eller, jag vet att du har tipsat om någon bok också tidigare i det här ämnet. På Instagram.
Jag har säkert tipsat om Föd på dina villkor kanske.
Ja, det känner jag igen.
Den
precis.
Den har jag tipsat om. Det är en fin bok.
Är något annat du vill tipsa om? För att,
jag tycker helt enkelt att det kan, jag kan inte tipsa om någon bok direkt så, men att man kan verkligen fundera över vad får mig att må bra? Vad känner jag mig trygg av? Och svaret kan definitivt vara jag känner mig tryggast på sjukhus.
Ja, precis.
Så att man behöver inte lägga någon prestige i det att föda på något speciellt sätt. För det tycker jag ofta att det görs. Alltså. Men vad känns rätt för mig? Det kan hända att din partner inte vill det. Men jag tycker ändå att den som föder är den som bör ha liksom första ordet där. Så det här känns rätt för mig. Och om man känner att något som man funderar över, om man känner att det på något sätt provocerar folk eller om man känner att familjen blir rädd eller vill diskutera det på något sätt, så tror jag att det är bäst att inte prata om det. Bara, nej, okej, det här är mitt val. Jag är påläst. Jag känner att det här är rätt för mig. Så. Och sen så tycker jag att det är viktigt, det som jag brukar säga till folk, att det är väldigt viktigt att man med partnern, om man har en partner, verkligen diskuterar vad är det jag vill. Vad vill jag att du ska göra för mig där? Ofta när man ligger där och ska föda så är man liksom så utsatt. Att man, det är så många som beskriver hur de på något sätt blir övertalade till att använda lustgas eller någonting som de till en början kanske inte hade velat. Då är det viktigt att partnern är där och liksom lyssnar av och kan vara ens röst utåt, känner jag. Eller en vän eller en mamma eller vem det nu kan vara.
Jättebra tips. Jag är jättetacksam att du fick höra din otroliga historia.
Tack
så hemskt mycket.
Tack så mycket för att jag fick berätta.
Tack Maria Bordagiklin för att du vill dela med dig av din oerhört intressanta historia. Är någon mer än jag som är otroligt nyfiken på den där berättelsen om delfindolerna? Missa inte att följa Maria Båda Jacqueline på Vilda Barn på Instagram. Och där inne hittar ni också Vattnet Går, så tryck gärna på följknappen även där. På torsdag kommer ett nytt avsnitt av Barnet Går, då med Eleanor Sager som inte hade en enkel väg med amningen. Missa inte det. Kram på er, vi hörs snart.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.